Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Olösta mord, Kyss Karlsson, del 2. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Camilla vill tacka föremålsintendent Jani Pellika vid Polismuseet för information kring polishundarnas historia. Camilla vill också rikta ett tack till Annette Jansson för hjälpen med research kring fallet. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Sedan förra avsnittet har jag varit vid det gamla apotekshuset, alltså Pickus Café i Upplands Väsby. Och på min Instagram ska samtidigt som det här avsnittet kommer ut finnas en bild på mig utanför huset. Jag heter Dan Hörning, så du hittar mig ganska lätt på Instagram. Jag har ju märkt att ni gillar svenska fall, så jag tänkte också passa på att säga att förutom avsnitt 100 så kommer det nu minst 19 avsnitt på raken som rör svenska fall. Det har förstås lite att göra med serien om Viola Widegren som börjar inom kort innan avsnitt 100. Jag ska också se över om vi har någon annan möjlighet att kunna komma ut varje vecka, men det återkommer jag angående. Tillbaks till Kyss Karlsson. Apotekare Erik Hallbergsson har blivit knivhuggen i sitt apotek. Barnflickan Ebba har också blivit knivhuggen, men har ändå lyckats springa efter hjälp hos grannen herr Berglund. Berglund har telefonerat med läkare Håkansson och kronolänsman Hasselhun. Stackars Hasselhun tvingades därför avbryta sin bridgekväll för att bege sig av mot brottsplatsen, apoteket i Hammarby utanför Upplands Väsby. När kronolänsman Hasselhun kommer fram till apoteket möts han på gårdsplanen av doktor Håkansson och sina fjärdingsmän. Även herr Berglund och hans son finns på plats. De tar sig upp till övervåningens bostad. Märta är utom sig av sorg. Hon sitter nersjunken på golvet bredvid sin livlösa man. Erik sitter på en köksstol, men doktor Håkansson kan konstatera ganska snabbt att han inte längre är i livet. Han kan också konstatera att Erik har fått ett djupt knivhugg i bröstet precis ovanför hjärtat. Kronolänsman Hasselhun beger sig till apoteket på bottenvåningen med sina underordnade. I trappan på väg ner påträffar de en revolver som de tydligen missade på vägen upp. Hasselhun beslagtar vapnet som han misstänker tillhör mördaren. Kronolänsman och fjärdingsmännen undersöker apoteket. De tittar sig omkring och tycker att allt verkar vara i sin ordning. Kassan är helt orörd och ingenting ser ut att saknas. Hasselhund kontaktar traktens begravningsentreprenör och ber honom att hämta Eriks kropp. Kroppen hämtas redan under kvällen och förs vidare till begravningsbyrån. Kronolänsman beordrar därefter sina fjärdingsmän att bevaka de större landsvägarna och vägkorsningarna. Hasselhund jobbar på i rask takt. Han vill verkligen få allt det här överstökat och åka hem till sina gäster för att spela mera bridge. Dr. Håkansson har begett sig till herr Berglunds bostad för att titta till barnflickan Ebba som någon har nämnt från honom. Efter en provisorisk omplåstring kör han Ebba vidare till Löwenströmska lasarettet som alltså ligger väldigt nära. Där kan Dr. Håkansson undersöka Ebba och se över skadan ordentligt. Kronolänsman Hasselund inser då att Ebba inte är där längre och att han måste bege sig till lasarettet för att få Ebba. Det kommer ju ta en massa tid. Eftersom han har bråttom hem bestämmer han sig för att inte spärra av brottsplatsen. Det är också möjligt att han helt enkelt bara glömde bort det. Det är lite oklart. Hasselhund låser varken husets ytterdörr eller dörren in till apoteket. Märta och de fem barnen låter han också stanna kvar på brottsplatsen. Sen åker han till lasarettet. Ebba är den enda som har sett gärningsmannen på nära håll. Hon berättar för Hasselhund att mannen som överföll henne var spänstigt byggd och cirka 165 cm lång. Han var ovårdad och svartmuskig enligt Ebba. Han såg ut att vara i 30-årsåldern och han hade ett blekt långsmalt ansikte. Han bar bruna kläder, slitna skor och han hade en brun slokhatt. Han hade ingen överrock på sig. Han hade svart eller mörkbrunt hår, för det kunde Ebba skymta under hatten. Hasselhund kan se att Ebba ryser när hon tänker på mannens ögon. Hon berättar att han hade stirrande mörka ögon och att han fräste mot henne. Precis som en katt låter när den är arg, förklarar hon. Efter förhöret beger sig Hasselhund hem. Äntligen kan han fortsätta sin bridgekväll som han så snöpligt tvingades avbryta. När Hasselund kommer hem inser han att han inte kan börja spela bridge och ta hand om sina gäster direkt. Det finns ett till telefonsamtal han måste ringa. Han kontaktar detektivstationen i Stockholm och ber om deras hjälp. Huvudstaden har förstås större polisresurser. När Hasselund har avslutat samtalet med Stockholmspolisen sätter han sig äntligen till bords för att äta en försenad kvällssuppé med sina gäster. Och sen är det dags för mera bridge. Det blir nästa dag, dagen efter mordet, tisdagen den 2 december. Fjärdingsmännen har alltså stått och bevakat landsvägarna hela natten. Det är kallt, det är december, Hasselhund har spelat bridge och underhållit sina gäster. Men fjärdingsmännen har stått där på landsvägen. De kan rapportera på morgonen att de inte har sett till någonting misstänkt. På förmiddagen anlände 6 poliser som har kallats in från Stockholm. Stockholmspoliserna möts till sin förvåning av en brottsplats som inte är avspärrad. Apoteket är istället fullt av folk. Det rör sig om ett 20-tal nyfikna lokalbor. Detektiverna slänger omedelbart ut alla och spärrar av huset. Sedan söker de huset och de tittar närmare på revolvern. Det är väldigt oklart än idag vems revolver det här var. Enligt boken Hammarbymordet, den stora rättegången från 1914, har Erik lyckats ta revolvern från mördaren. Poliserna från Stockholm är inte bara mer kompetenta än kronolänsman Hasselhund. De har också med sig en nymodighet, det senaste hjälpmedlet i polisarbetet i Sverige. Någonting revolutionerande. De har med sig en polishund. Polishundar är någonting som polisen nyligen har börjat använda sig av vid den här tiden. Leo och Kora hette de första officiella polishundarna i Sverige. Sökhunden Kora var en Airedale Terrier och Leo ska ha varit en schäfer. Deras hundförare hette Katoni respektive Åkerblad. Hundarna köptes in redan 1910 men de började arbeta först 1911. Samtidigt hade överkonstapel Valfrid Törnqvist i Göteborg och överkonstapel August Johansson i Helsingborg också köpt in varsin hund. Valfrids hund var också en schäfer. Dessa två hundar var dock inköpta för överkonstaplarnas egna privata pengar och inte av polisen. Svenska polishundsföreningen bildades den 29 maj 1912 och det är därför som det brukar sägas att 1912 var året då polishundar togs i aktivt bruk. Och just här i Väsby är det Airedale-terriern Cora och hennes hundförare detektivkonstapel Catoni som har anlänt från Stockholm. Catoni blir omedelbart väldigt bekymrad över den stora mängden löst folk som har varit på brottsplatsen efter mordet. Eftersom så många människor har rört sig på och omkring brottsplatsen kan det bli svårt för Cora att få upp några eventuella spår. Catoni beslutar sig dock för att göra ett försök. Kronolänsman Hasselhun är också med i söket. Cora får upp ett spår. Hon beger sig direkt västerut genom den täta barrskogen i riktning mot järnvägen. Slutligen når poliserna ett torp där Cora stannar. Det här torpet kallas för T-torpet. Min bäste vän bor på T-torpsvägen i Upplands Väsby. Så jag var tvungen att gräva lite i varför det heter T-torpet. Det har alltså ingenting med drycken te att göra. Hembygd.se säger, citat, här låg tidigare T-torp eller T-torpet. T syftar på T i betydelsen bro eller belagd väg, men även någon form av fägata, alltså en väg där man driver boskap. Ibland gick fägatan mellan två staket eller gärdesgårdar. Ordet ingår till exempel i Täby. På en så kallad laga utskiftskarta, lantmäterikarta säger vi nog idag, över stora Vilunda säteri från 1904, finns en tomt angiven med namnet T-torpet. Den låg ungefär där T-torpsvägen idag går in från Väsbyvägen, slut citat, hembygd.se. Hasselhund berättar för kollegorna från Stockholm att det är fru Sigrid Sundqvist som bor i T-torpet. Sigrid har också en inneboende. Det är hennes kusin, den före detta journalisten Nils Arnberg, 39 år gammal. Hasselhund berättar att Nils är svårt sinnessjuk och lokalt känd som traktens stolle. En annan detalj om Nils Arnberg är att han hatar apotekare. Han anser att de säljer det gift som gör honom sjuk. Det är oklart om Hasselhund känner till det. Trots att Cora har visat poliserna att spåret från apoteket leder direkt till T-torpet så bestämmer sig poliserna för att inte knacka på. Poliserna undersöker alltså inte det hus som Sveriges första polishund ledde dem till. De nöjer sig med det faktum att hunden har visat dem till torpet och sen lämnar de platsen. Det är högst oklart varför. En man som arbetar som mjölkkusk kontaktar kronolänsman några dagar senare. Kusken berättar att han körde mjölk med sin häst och vagn vid femtiden på morgonen den 2 december. Mjölken skulle han leverera till tågstationen för vidare färd med tåget. Kusken berättar att han mötte två män på landsvägen tidigt den morgonen. Männen hade ett sydeuropeiskt utseende. Kuskens iakttagelse skedde cirka 9 timmar efter mordet. Flera vittnen dyker upp sedan mordet på apotekaren har uppmärksammats i tidningarna. Folket i bygden pratar brett om fallet. Mordet på apotekaren väcker oro och ryktet sprider sig som en löpeld. Vittnena uppger i princip samma sak för kronolänsman. De har sett två okända män driva omkring i Hammarby socken några dagar innan mordet. Främlingarna hade dragspel med sig och de hade ett sydeuropeiskt utseende. Folkskolläraren Berglund som larmade om mordet har berättat för kronolänsman om det udda mötet han hade på landsvägen under mordkvällen som jag berättade om i förra avsnittet. Kronolänsman Hasselhund är inte intresserad av Berglunds vittnesmål. Männen som Berglund såg hade inte sydeuropeiskt utseende. Hasselhund är istället fast besluten att följa upp ledtråden med de sydländska männen. De två är det dessutom flera vittnen som har sett. Hasselhund sätter sina fjärdingsmän på uppdraget att försöka hitta de båda männen. Apotekare Erik Hallbergsson begravs bara några dagar efter mordet. Han begravs på kyrkogården vid Hammarby kyrka. Farmaceuter i hela landet går samman och startar en insamling för att stödja Eriks familj. Insamlingen redovisas i detalj.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I tidningen Farmaceutisk Revy. Där kan man läsa namnen på alla donationsgivare samt vilken summa de har donerat. Totalt samlas cirka 26 000 kronor in till Eriks efterlevande. Det motsvarar ungefär 1,3 miljoner kronor idag. På kransen som Farmaceutiska institutets studentkår har skickats till Eriks begravning står texten citat: "Du föll på din post." 6 dagar efter mordet, den 7 december 1913, griper länsman Fredriksson 2 kringvandrande italienska musiker. Männen grips i Älvkarleö som är en tätort i Älvkarleby kommun. Älvkarleö ligger cirka 129 km norr om Väsby i Uppsala län. Männen som har gripits är den 19-åriga Biagio Valente och den 32-åriga Giuseppe Iaconelli. Biagio och Giuseppe kom till Sverige som italienska immigranter 2 år tidigare, 1911. De träffades i Stockholm 1913 och tillsammans begav de sig norrut på Luffarstråt. Männen berättar för polisen att de har vandrat tillsammans cirka 10 dagar via landsvägen. De har spelat dragspel och underhållit lokalbefolkningen på ställen som de har passerat. De har även sålt ballonger och andra småsaker för att få ihop en slant. Ibland har de fått mat eller sovplats i någons lada, berättar de. Valente eller Iaconelli har problem att förstå och tala svenska. Det finns alltså stort utrymme för missförstånd. Och det är lite oklart hur de kan göra sig förstådda. Vad vi med säkerhet vet är att Biagio och Giuseppe inte får veta varför de har gripits. De förs vidare till Stockholm för rannsakning. Nästa dag, den 8 december, inleds förhören på Östermalmsfängelset. Den äldre italienaren Giuseppe Iaconelli ger poliserna intrycket av att vara den mer skärpte. Polisen misstänker därför att det är Iaconelli som har planerat det hela. Han misstänks vara hjärnan bakom rånet som spårade ur och slutade med mord. Biagio Valente misstänks vara den som har utfört rånmordet. Polisen kallar alltså det hela för ett rånmord, trots att ingenting i apoteket blev stulet. Giuseppe Iaconelli nekar bestämt till anklagelserna som riktas mot honom. Men när det är Valentes tur att förhöras erkänner han omedelbart mordet. Då måste man komma ihåg att Valente inte förstår svenska. Det spelar ingen roll vad polisen frågar Valente om under förhöret. Han håller med om precis allt de säger. För polisen beskrivs Valente av Iaconelli med dåtidens språkbruk som svagsint och psykiskt mycket undermålig. Det är alltså hans kompis som säger det om honom. Polisen har också påträffat en stilett i Valentes ficka när han greps. Det är oklart hur noggrant den här stiletten undersöks av polisen. 4 dagar efter gripandet, den 11 december 1913, kan invånarna i Hammarby läsa i tidningen om mordet. I artikeln står att Valente har erkänt mordet. Mördarens signalement beskrivs i tidningen, men det finns alltså ingen bild på honom. Och en servitris i Uppsala kontaktar polisen och berättar att signalementet stämmer överens med en av de två italienare som har besökt hennes café. I artikeln kan man läsa att polisen nu anser att mordet är uppklarat. Förundersökningen leds av kronolänsman och tillika åklagaren Gunnar Hasselhund. I moderna termer är alltså Hasselhund både spaningsledare och förundersökningsledare. Ungefär som Hans Holmér i Palmemordet. Och det kommer att gå ungefär lika bra. Nu väntar en ganska lång rättegång och de häktade italienarna behöver tilldelas försvarsadvokater. De har minst sagt tur vad gäller den här tilldelningen av försvarsadvokater. Häradshövding Axel Karlsson, som passande nog är gift med en italiensk kvinna, kommer att representera Valente. Jaconellis försvarare blir advokat Wilhelm Hellberg. Väldigt tidigt i försvarets utredning står det fullständigt klart att de båda italienarna har ett vattentätt alibi. Trots att flera personer har hävdat att de har sett Valente och Jaconelli i närheten av Väsby blir det uppenbart att de har befunnit sig på en helt annan plats. De befann sig nämligen i Karby vid tiden för mordet. Karby ligger i Vendelsocken betydligt längre norrut i Uppland. Avståndet från Hammarby är cirka 90 kilometer. Det ligger alltså en bra bit från mordplatsen och 90 kilometer är ingenting man tar sig särskilt fort på den här tiden. Vendelsocken ingår i Örbyhus härad och sedan 1974 i Tierps kommun. Trots att kronolänsman Hasselund nu känner till att italienarna har ett vattentätt alibi låter han fallet gå till domstol. Han känner sig dessutom enligt alla uppgifter väldigt nöjd med sina egna insatser. Försvararna, häradshövding Axel Karlsson och advokat Wilhelm Hellberg gör sin egen utredning. De anser med all rätt att kronolänsman Hasselunds utredning uppvisar stora brister. Hasselund har riktat sitt fokus enbart på de två italienska männen och struntat i alla andra spår. Det här är ett fantastiskt exempel på tunnelseende. Bevisningen i målet har anpassats och korrigerats så att italienarna ska uppfattas vara skyldiga. Försvararna vet ju dock att Jaconelli och Valente inte kan vara skyldiga. Det vill försvaret givetvis kunna bevisa så bra som möjligt och de samlar bevis innan rättegången. I det syftet reser de till Karby tillsammans med sina klienter. Där lyckas de samla upp ett 15-tal personer som kan vittna till italienarnas fördel. De flesta av vittnarna är kvinnor. Jaconelli och Valente har under mordkvällen den 1 december blivit bjudna på kvällsmat i Karby. De fick korv, bröd, smör och mjölk. De blev även erbjudna en sovplats hos nämndeman Erik Andersson i Karlsbylunds gård i Vendelsocken. På mordnatten sov italienarna i hans lada. Det är nu fullständigt uppenbart att Valentes erkännande är felaktigt. I de samtal som häradshövding Karlsson har med Valente visade sig att Valente trodde att han skulle bli släppt om han bara svarade ja på alla frågor. Det var nämligen det som poliserna sa till honom. Häradshövding Karlsson förstår att hans klient är mycket lågbegåvad, men han förstår också att klienten är oskyldig. Den första dagen av rättegången kommer att hållas på Östermalmsfängelset i Stockholm. Att rättegången hålls i ett fängelse är av praktiska skäl. Förr satt folk ofta i fängelse i närheten eller i till och med samma byggnad där rättegången skulle hållas. Ibland fick fångar som greps på hösten vänta på sin dom ända till vårtinget. 1913 tar slut, det blir 1914 och det blir den 2 januari. Det är dagen för rättegångsdag nummer ett. Domaren i målet heter Hermann Rothlieb. Hermann är häradshövding i Stockholms läns västra domsaga. Det var han mellan 1892 och 1916. I rättssalen befinner sig en massa italienare. Det är de åtalade männens släktingar. De har rest ända till Sverige för att visa sitt stöd. När de åtalade leds in i rättssalen reagerar en nämndeman, Fritjof Wallin. Jag nämnde honom i förra avsnittet. Fritjof känner genast igen de båda männen. Det var ju de han såg på tåget när han skulle spela bridge med kronolänsman Hasselund. I egenskap av nämndeman kan Fritjof inte avbryta förhandlingarna. Fritjof bestämmer sig omedelbart för att han ska kontakta veterinär Nordström efter dagens förhandlingar. Nordström satt ju med på tåget och han borde också kunna känna igen männen. Under rättegången ser Jaconelli väldigt sur ut. Valente är det direkt motsatta. Trots allvaret så har Valente ett konstant leende på läpparna. Barnflickan Ebba Larsson tycker sig också känna igen den yngre italienaren Valente. Hon funderar länge på om det verkligen var han som knivskar henne. Under sitt vittnesmål säger hon att Valente är väldigt lik gärningsmannen men att hon inte alls är säker. Valente får till och med sätta på sig en slokhatt så att Ebba ska kunna jämföra med hur gärningsmannen såg ut. Jaconelli får frågan om revolvern som hittades på brottsplatsen är hans. Han svarar att han aldrig någonsin har ägt en revolver. Revolvern visas upp för rätten. När den hittades var den laddad med 6 kulor. Vid en närmare granskning av en vapensmed har det konstaterats att fjädern i revolvern är av. Att fjädern är av gör dock ingenting. Revolvern kan användas ändå. Det krävs dock att den som bär vapnet vet hur man ska använda det. Man måste föra fram avtryckaren en bit för att kunna spänna hanen om fjädern är av. Vapnet har även visats upp för flera vapenhandlare i Stockholm. En av vapenhandlarna uppger att det var han som sålde det defekta vapnet. Vapenhandlaren minns till och med datumet. Revolvern såldes den 3 oktober 1913, alltså ungefär 2 månader innan mordet. Vapenhandlaren kan också uppge ett bra signalement på köparen. Han berättar att den som köpte revolvern var en ung, mager och lång man som vapenhandlaren uppfattade som sjuk. Han såg inte ut att må bra. Köparen hade en brun slokhatt och hade små fina händer. Vapenhandlaren uppfattade honom inte som att han var en grovarbetare av den anledningen. Mannen som köpte revolvern talade tydlig och bra svenska utan brytning. På en direkt fråga berättar vapenhandlaren att det inte var någon av de 2 tilltalade som köpte revolvern. Vapenhandlarens vittnesmål styrker givetvis Valentes och Jaconellis oskuld. Till slut är samtliga vittnen hörda och nu är det dags för rätten att överlägga. Domare Rothlieb begär därför en 20 minuters paus. Spänningen i salen går nästan att ta på. Valentes mamma är där och hon är så uppjagad att hon svimmar av flera gånger. Efter pausen meddelar domaren sitt beslut. Rättegången är alltså inte över, men det är ett beslut vad som ska hända inför nästa rättegångsdag. Domaren har beslutat att Jaconelli och Valente omedelbart ska släppas ur häktet. Tack vare bristen på bevis behöver de inte sitta frihetsberövade inför nästa rättegångstillfälle. Valente blir jätteglad. Han blir så glad att han kysser domare Rothlieb på handen. Till och med den bistre Jaconelli får ett leende på läpparna. Tillsammans med sina försvarsadvokater och släktingar beger sig italienarna till en italiensk taverna i Stockholm efteråt. Det blir en hejdundrande fest och firandet sägs ha pågått långt in på småtimmarna. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Följ mig gärna där. Under dagen det här avsnittet kommer jag släppa en bild på mig själv stående framför Apotekshuset. Jag heter Dan Hörning, så alla mina sociala medier är lätta att hitta. Maila oss gärna dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast@gmail.com. I avsnitt 100 kommer alla teorier jag fått in än så länge. För närvarande kommer ett nytt avsnitt av Olösta mord ut varannan torsdag på jämna veckor. Tack till Camilla Söderlund som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson som har klippt det. Tack till Annette Jansson för researchhjälp. Tack till Jani Pellika på Polismuseet. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.